Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Det blir lite som att man är, som jag gissar att kanske är lite att sitta i fängelse nästan. Att man liksom inte har tid att gå ut. Eller man har ju inte, man är helt frånkopplad från yttervärlden liksom. För man är, det är så mycket med det här. Och så ser man nyblivna föräldrar och båda två ska liksom, vet, man ska försöka liksom, man hjälps åt. Och så ska man försöka vila lite mellan varven. Och så ska man, vet, det är dags att äta igen där var tredje timme. Och, ja, men det blir lite så här märklig situation liksom.
Hej, hej, hebbelhupp, hej, kära lyssnare. Välkommen ska just du vara till ett sprillans nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Jag kommer som så ofta för tjata lite först här innan vi drar igång intervjun, och då är det ju som vanligt tjat om Facebook och Instagram och nyhetsbrev och att rata podden. Ja, det är inte lite jag begär av er, det ska gudarna veta. Men jag vill ju så gärna att vi ska fortsätta höras du och jag. Så please joina Vattnet går lite överallt helt enkelt. Mammagruppen på Facebook är särskilt poppis ska jag säga. Nu så över till veckans gäst. Och det är ingen mindre än min kära kompis sen typ 11 år tillbaka. Det är nämligen Lina Wall Borgenbring, Oskarshamnsbon som flyttade till Stockholm och blev PR-strateg och mamma till Julius. Och nu kommer vi prata om förlossningsrädsla och neonatal. Och båda är ju ämnen som ni kära lyssnare bett om att få höra mer om. Så här kommer det. Och som vanligt har vi också barnmorskan Gudrun Abascal med på ett härligt hörn. Nu kör vi!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att
att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Biol finns att köpa på apotek och på Len, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Biol.
Ja, men full disclosure, Lina, vi är ju polare, va?
Mm.
Smålandsvänner. Mm. Nu kommer alla som lyssnar på den här podden bara, men va? Vad tog hennes fejkade Stockholmsaccent vägen nu när hon pratar med en smålänning? Ah, ja. Du är ju också gravid just nu.
Mm.
Vilken vecka är du?
Jag går in i vecka 29 imorgon.
Ja. Mm. Det kan ju faktiskt vara så att när det här programmet sänds så kan det vara så att du typ ligger på BB faktiskt.
Ja, så kan det ju.
Ja. Hur känner du inför detta faktum att du snart, ja, om 10 veckor kanske då, ska in i en förlossning till?
Jag tror att det känns lite overkligt fortfarande. Även om man har ett barn sedan innan så känns det ju så här abstrakt att man ska få ett barn till.
Mm.
Och framförallt i och med att vi har ganska liksom långt emellan, men ändå liksom nästan 5 år kommer det ju bli emellan. Så det var ett tag sedan som man var i den fasen. Så att, ja, nej, men det känns ju lite overkligt, men kul såklart att det ska komma till liten person förhoppningsvis snart.
Mm. Hur har du mått under den här graviditeten?
Ja, men bra ändå. Jag har liksom haft privilegiet att haft ganska, vad ska man säga, enkla graviditeter då, om man nu kan kalla det för det. Mått lite sämre den här gången i början än jag gjorde förra gången. Mer trött och lite illamående och så här, lite konstigt. Blev liksom nästan lite sjuk i början. Fick feber och mådde lite märkligt. Lite så jag märkte att jag var gravid. Men sen har jag liksom mått ganska bra. Efter typ vecka liksom 13 där så har jag liksom mått i princip som vanligt. Sen har man ju alltid lite små grejer. Man går upp i vikt och man känner sig lite mer trött och sådär. Men jag tycker ändå att det har varit liksom överkomligt. Sen har jag varit sjuk. Jag blev sjuk ganska länge. Fick en kraftig förkylning. Och en tand som sprack och lite små grejer. Så jag fick någon slags infektion i kroppen, vilket gjorde att jag fick ganska mycket sammandragningar ett tag. Så det var lite jobbigt. Det var en lite ny erfarenhet för mig. Jag hade liksom nästan ingenting sånt förra gången. Förra gången var väldigt så enkelt och smidigt liksom under hela graviditeten. Så att det var väl lite halvkämpigt. Men såklart i liksom perspektiv eller jämförelse med andra så har jag ju ändå haft det ändå bra, tycker jag.
Hur tacklade du det här med, för det, vi pratade ju om det en del då när du fick de här sammandragningarna, att det också kunde ha att göra med stress och sådär. Men hur gjorde du då? Alltså, kunde du dra ner på tempot eller trodde du att det var mer med det här med infektionen och det?
Alltså jag tror nog att det var mest med infektionen, för att jag har ju liksom mått ganska bra efter det. Det blir nog lite för mycket bara helt enkelt för kroppen att hantera alla de här grejerna samtidigt. Och så var jag liksom förkyld, väldigt kraftigt förkyld nästan en månad liksom. Så att jag tror att det var det. Sen är det klart att det kan vara grejer som är i vardagen när man har ett barn till och man har jobb och grejer som händer liksom, som gör att man blir stressad. Men jag vet inte, jag har liksom inte så, även om jag liksom kan ha en stor liksom arbetsbörda på jobbet och sådär, det är oftast inte det som stressar mig så mycket, utan det kanske är mer andra grejer runt omkring som gör att man blir stressad, hur man ska få ihop det och sådär. Så att det, men då var det liksom så att jag pratade ju både med liksom arbetsgivare, sjukvårdspersonal och så, alla var ju så här superförstående och liksom läkare tyckte väl först att jag borde sjukskrivit mig kanske. Men sen nu mer i backspegeln så känner jag så att det kanske var då skönt att jag inte gjorde det. Jag försökte vara hemma lite där och vila när det var som värst. Och sen så blev det automatiskt bättre när jag började bli frisk igen. Så att, men det är klart att man inser ju att så här, det är ju andra grejer som är viktigare än, alltså hälsan är viktigare än liksom alla jobb i världen någonstans. Sen är det klart att det är svårt ibland, för man är ju någonstans, man gillar ju att jobba liksom.
Exakt. Det är ju väldigt kul.
Oftast.
Men du, som du nämnde så är ju Julius 5. Så jag tänker att han är ju så ganska medveten, gissar jag, kring att han ska få ett småsyskon. Hur har liksom snacket mellan er gått där?
Ja, men vi berättar, jag vet inte riktigt vad som är ett supersäkoteam när man berättar för ett större barn att det ska bli eller få ett syskon, men vi valde att berätta det när jag hade varit på så här rutinultraljud och när vi liksom då hade fått reda på vad det skulle vara för kön på barnet, för vi tänkte att då är det mer, blir det inte så abstrakt, då kan man liksom säga att det kanske blir en så här lilla syster eller lillebror. Och han hade liksom pratat en del om innan det här med syskon, för han har ju många på förskolan som har syskon och vi har många i vår bekantskapskrets som har 2 barn och sådär, så att han hade väl ändå liksom varit lite så här nyfiken på det här med syskon och så. Mm. Så att han blev ju väldigt glad över att han skulle bli storebror. Men sen så tror jag, och sen såklart han är ju så pass stor också, det går ju, det är en fördel tycker jag när det är ett större barn att man kan prata lite mer med honom. Mm. Så här, om man, lite vad som ska hända, och han är lite så nyfiken om var bebisarna kommer ifrån och liksom vad som, ja, men liksom, vad som ska ske så här. Och vi har försökt nu både köpa och låna böcker och liksom förbereda honom, för jag känner att man, glad att man inte vet 100% vad som kommer, hur det kommer bli eller liksom vad som kommer ske så eftersom det är första gången, men vi försöker att förbereda honom lite, för det känns viktigt att han inte ska känna sig utanför eller bortglömd, eller liksom att han är en del av det på något sätt, och att han är en viktig del av det.
Mm.
Och att vi behöver honom liksom i det här, och att han kan hjälpa till med grejer och så, för han är ju så pass stor ändå.
Mm.
Så att, men det är klart att jag känner mig lite nervös över det där. Jag tycker att det är så himla viktigt att han inte ska känna sig, ja, men känna sig åsidosatt liksom.
Ja, precis.
Sen kanske det ändå kommer bli lite grann, så jag vet inte riktigt, det är svårt att se, förutse liksom, vad man får för typ av barn också liksom. Mm. Men vi försöker ändå så här, prata med honom ganska mycket om det här, så att han ibland själv bara, ja, jag hör det här nu mamma.
Ja, men det känns ändå bra att göra när de, alltså, även om det kan, man kan fatta att man är tjatig, så då fattar man ändå att då har de hört det liksom. Alltså, ja. Då har de hört det och smält det och liksom också kanske kommit över, ja, det liksom på något vis.
Hoppas det.
Ja. Men du är som sagt gravid nu och du har en son. Hur liksom planerade har era graviditeter varit?
Vi har nog egentligen inte varit helt säkra på att vi ville skaffa ett syskon först faktiskt. Jag tror att, jag vet inte riktigt, men grejen var att jag tror att så här, jag har nog aldrig liksom haft, vissa människor känns som de har haft en så här längtan typ hela sitt liv om att bli föräldrar och liksom skaffa barn, och att man tycker att det typ är det mysigaste i världen och liksom målet med vuxenheten på något sätt.
Mm.
Och jag har nog aldrig riktigt känt så. Det var ganska sent jag började känna så här att det kanske kunde vara lite mysigt och börja fundera på det. Och sen så visste man ju såklart att så här, man tar inget för givet, man har ingen aning om man överhuvudtaget kan bli gravid och liksom att få ett barn som kanske är friskt och sådana saker. Så att, sen när vi väl bestämde oss för det så kändes det såklart helt naturligt. Men när vi fick Julius så han är ju då född 6 veckor tidigt. Och det var ganska, tror jag, för mig var det nog ganska jobbigt att liksom ställa om mig till föräldraskapet på något sätt.
Mm.
För mig hade det inte varit helt naturligt att bli förälder. Och det var ganska mycket så här mixade känslor i inför det och även så här under och efter liksom. Och det, ja, men liksom så här, det betyder ju inte att man inte älskar sitt barn och tycker att det är det bästa som har hänt liksom. Men att vi var nog både jag och Daniel så här, ganska så här, inte helt säkra på att så här, vi vill ha massa fler barn.
Mm.
Så att det är någonting som tror jag har vuxit fram så här, just faktiskt att Julius har blivit större. För att jag tror inte att vi hade inte varit redo för att skaffa barn tätt liksom. Och det var någonting också vi pratade om. Det var så ett aktivt val att så här, vi är så himla glada över att det gick så bra och att vi har fått ett barn som blev friskt och liksom det har gått bra. Mm. Så att vi har nog båda varit lite så här, tänkt att ska man då in i det här igen och nästan så här jinxa det liksom på något sätt. Mm. För man tar det verkligen inte för givet med tanke på allt som kan hända, om man har kompisar som har varit med om allt möjligt och sett och läst och så här.
Mm.
Så att det är nog faktiskt först senaste liksom, ja, men precis där innan då vi blev gravida igen som vi verkligen kände att ja, men jo, men det kan nog vara, skulle nog vara mysigt om, om det går att få ett barn till då förhoppningsvis.
Mm. Du är ju också adopterad. Hur tror du att det har påverkat dina tankar om föräldraskapet?
Alltså jag vet inte riktigt, men jag har ju funderat väldigt mycket på liksom hela min identitet och liksom att vara adopterad under hela mitt liv i princip. Mm. Och sen har det och varit mer eller mindre aktuellt i olika delar av livet. Mm. Sen så tycker jag att det aktualiserades ännu mer när jag blev mamma. Liksom. Att man börjar känna ännu mer ett så här väldigt starkt behov och längtan av att få reda på mer om sin bakgrund och sådana saker. Jag vet att jag kände liksom när inför att Julius skulle födas och även så här efteråt att det har varit väldigt stort för mig att helt plötsligt ha en biologisk släkting så nära på något sätt, att man har någon som är liken. För mig har det varit väldigt viktigt det här, att jag liksom aldrig känt att jag har någon att identifiera mig med liksom, utseendemässigt, hur banalt den kan låta liksom. Att man aldrig haft det.
Nej.
Och också att man har personlighetsdrag som man inte riktigt vet var de kommer ifrån. Sen är det ju såklart så att alla människor inte alltid är 100% lika sina föräldrar, och man har grejer som skiljer sig åt och man undrar var de kommer ifrån och sådär. Och mycket kommer ju med uppväxtmiljö och sådär. Jag har ju massa grejer från min mamma också såklart, som jag är lik henne på. Men det var stort för mig att ha en person som helt plötsligt, jag ser så här mig själv i honom liksom, både utseendemässigt och temperament och liksom, ja, men, saker som jag bara, det där är ju liksom jag. Så det har känts väldigt så här fint att ha det. Det man blir liksom lite mer hel, ja. Så här, tycker jag.
Mm.
Men då som sagt med det sagt också så att otroligt liksom så här klart tacksamt liksom, och tacksam och ödmjuk för att man har haft möjlighet att få barn.
Men fan stort alltså att känna det, att se det i sin son alltså. Speciellt liksom jag tänker, men som något som du ändå sökt hela livet efter, och få det i sin egen son, det är så fint alltså. Otroligt.
Ja men verkligen, det har ju verkligen varit varit. Och det är klart att det är väl stort för alla så där första gången man får se sitt barn liksom.
Jo, men det är också någonting som vi då icke adopterar, om man kan säga, liksom tagit för givet hela livet liksom, om man levt med sina biologiska föräldrar. Det är, gud, jag blir helt rörd. Jättefint. Vi går tillbaka till när du var gravid med Julius. Jag minns ju att du var lite rädd för förlossning och så. Berätta.
Jag var väldigt rädd för förlossningen. Nästan så trängrad att det liksom nästan hindrade mig från att försöka kanske få barn. Och det finns egentligen ingen liksom logisk anledning till varför jag var rädd. Det är inte så att det var någon i min närhet som hade varit med om någonting väldigt jobbigt eller sådär. Men jag tror att det handlar om min personlighet mycket. Att jag är liksom väldigt kontroll. Alltså jag gillar att ha kontroll på saker. Och det här är liksom en av de grejerna man absolut inte kan ha kontroll på. Och inte heller påverka så mycket. Och sen också såklart att det så här berodde på att jag har ingen information om min biologiska familj, så om min biologiska mamma, hur hennes förlossning var. Det enda jag visste var ungefär hur stor jag själv var när jag föddes och liksom, lite sådär. Så det var mycket tankar som kom kring förlossning och eventuella liksom efterverkningar av en förlossning. Om det skulle liksom, ja, mycket så här katastroftänk tror jag. Vilket såklart inte hjälpte till överhuvudtaget. Liksom. Man blir ju ofta mycket så ensam med sina tankar. Liksom. Man ligger och grubblar. Och, men som jag också en lite grubblig person så är det klart att det blir lite mer påtagligt. Liksom. Så att jag var väldigt rädd. Inte så rädd tror jag för smärtan, utan mer det här, tänk om något går fel med barnet. Tänk om det fastnar. Tänk om liksom, det blir... Att man spricker väldigt mycket, att man liksom inte mår bra efter. Att man, alltså mycket sådär, vad, tänk om liksom. Men jag fick väldigt bra stöd tycker jag av den barnmorskan jag hade. De tog det på allvar. Det var liksom ingenting att jag behövde känna mig tramsig som hade de här tankarna. För jag var ganska såhär tydlig med det. För jag kände bara såhär, varför ska jag liksom skämmas över att jag tycker att det är jobbigt? Alla tycker inte det, men jag tycker att det är jättejobbigt. Jag pratade också mycket med kompisar och sådana som hade kanske fått barn innan. För jag kände bara att så här, jag kommer inte himla med att jag tycker att det är jobbigt. Jag tycker att det är toppen att jag är gravid och vill gärna, och är väldigt glad över att vi ska ha barn. Men så här, jag tycker inte det är något nice med hela liksom den här,
nej, men exakt.
Det här momentet av det.
Nej, varför ska man hålla det inne?
Nej, men exakt. Så att de var väldigt så här, tog det på allvar och jag fick träffa läkare och jag mätte mitt bäcken bland annat för att se så att det var liksom brett
precis.
Nog.
Kan du inte berätta hur det funkade? För du var lite rädd över att huvudet skulle vara stort, ja. Eller hur var det?
Ja, men precis. För jag har ju stort huvud och Daniel har väldigt stort huvud. Och Daniel var ganska stor bebis när han var liten och sådär. Så att då sa jag det, för då frågade de mig liksom så här, vad är du rädd för? Vi behöver bara veta det rätt tydligt så kan vi hjälpa dig liksom att försöka förhoppningsvis att det ska bli så bra som möjligt för dig. Och då sa jag det, att så här, det är en av de grejerna jag är rädd för. Att jag ska vara för smal, att barnet ska fastna. Liksom. Och då sa de så här, okej, vi hör dig. Liksom. Vi mäter ditt bäcken så att du får svar på hur stort ditt bäcken är.
Så bra, istället för att bara, gud, nej men det kommer inte hända. Alltså,
nej men det var verkligen, jag tyckte det var jättebra. Liksom. Och jag träffade då en läkare i samband med det som då fick liksom remittera mig till det här då, där jag kunde mäta mitt bäcken. Och han frågade mig också om det var så att jag kände att så här, jag inte ville föda vaginalt liksom. Men jag bara, det är inte det jag är rädd för liksom. Det är inte att jag vill ha ett kejsarsnitt, för det var aldrig aktuellt för mig liksom. Utan det var mer så att jag ville kunna förbereda så mycket som möjligt för att det faktiskt skulle gå rent fysiskt liksom. Så då fick jag åka och mäta det på Danderyds sjukhus, tror jag, som jag fick göra det.
Hur gör de då?
Men då ligger, jag kommer inte ihåg, det var ett tag sedan, men man ligger liksom som på en brits och sen så mäter de liksom, jag kommer inte riktigt ihåg på något sätt, man ligger där så mäter de på något sätt så här.
Ja, det är helt liksom, bara, det är ingen ultraljud eller så, utan det är verkligen utanpå. Liksom,
jag kommer inte ihåg om det var så att det var någon slags röntgengrej kanske. Jag minns faktiskt inte riktigt. Det kanske var någon röntgengrej, tror jag. Jag fick ligga på sidan och de liksom mätte på något sätt. Jag minns inte riktigt. Men det var någon slags procedur där. Och sen så fick jag då reda på att de bara, men det finns goda marginaler liksom. Det är inga konstigheter. Du är så här liten till växten, men det är inget, så här, inget att göra med själva måttet på bäckenet liksom.
Känner du dig lugnare av det då, eller?
Jo, men det gjorde jag väl. Absolut. Det hjälpte ju såklart mig. Men sen så var jag ju såklart ändå lite stressad över allt möjligt annat. För man är inte, det är okänt och man aldrig varit med om det och sådär. Men sen så fick jag också liksom inbokat samtal med en sån här Aurora barnmorska som jag skulle träffa just för att prata om min förlossningsrädsla. Och då så, vilket kändes bra. Men jag hann ju aldrig träffa henne för att Julius föddes ju innan det.
Ja, det drog igång lite tidigare än väntat.
Det gjorde ju det.
Ja. Vi kan väl helt enkelt gå över på det.
Ja.
Helt enkelt. Om det inte var något annat som hände innan och som du gärna vill dela med dig av tankar.
Nej, det var det väl inte, tror jag. Nej, men vi hade ju, skulle ju flytta där då. Vi höll på att flytta från vår lägenhet och hade sålt den och hade väl som ett litet glapp mellan tillträde till den nya lägenheten och liksom att vi lämnade den gamla. Jag tror det var 2,5 veckor eller sånt där. Så vi bodde i en väldigt så här provisoriskt litet boende emellan. En liten mellanlägenhet, en etta med kokvrå. och jag hade ju mått väldigt bra under hela graviditeten, inte haft några tecken på att det skulle vara något konstigt liksom, eller att det skulle sätta igång eller sådär. Sen hade det ju varit stressigt med både flytt och köpa och sälja lägenhet och jobbet var mycket på, och så gick min mormor bort i samma veva, vilket också var väldigt jobbigt. Så att det var mycket grejer som hände såklart, och sen också den här stressen över att liksom det var något nytt och man var lite rädd för förlossningen och allt det här. Så att, och jag vet att jag sa till Daniel så här att ja, men han får komma när han vill, bara han inte kommer när vi bor här. Och så var vi ute och käkade middag med några kompisar på en fredag kväll, ganska sent, för jag var väldigt så här pigg liksom och kunde vara med ute och så här hänga. Och vi åker hem vid typ 12-tiden liksom på kvällen där natten och går och lägger oss. Och jag lägger mig ner och bara känner att det börjar rinna liksom. Och då var min första tanke så här, gud, vad är det som rinner liksom? Det var liksom som en annan känsla, inte bara liksom, utan det rann väldigt mycket liksom. Så jag liksom upp och in på toaletten och bara sätter mig på toaletten och tänker, men gud, har jag liksom kissat på mig nu? Eller vad är det som kommer här? Men då kände jag ju att så här, det luktade lite speciellt och det kom väldigt mycket, så jag bara, det är vattnet som går. Och du vet, få så här panik verkligen.
Jag fattar det, herregud.
Alltså, blev helt panikslagen, för jag bara, då var jag i vecka 33 plus 6. Så att jag bara, du vet, skriker på Daniel liksom, bara, jag bara, du måste vakna liksom, för han hade somnat så här. Och jag bara, vattnet går, och han, du vet, så här, upp. Vadå, vad är det som händer? Jag bara, nej, men vattnet går, du vet, så här. Vi måste ringa till förlossningen. Och då var jag typ helt hysterisk liksom, för att jag var så himla rädd för allt annat liksom. Och du vet, man blev bara så här, det här ska inte sätta igång nu, vad är det som händer? Och, ja. Men vi ringer till dem, och så vet man ju, tror jag de flesta vet, att så här, man får oftast ett ganska lugnt och metodiskt bemötande då. Hon jag pratade med var ju super liksom så här, försök ta det lugnt så här, vi hör dig så här. Kom in, det är lite tidigt att vattnet går nu, så att sätt er liksom i en taxi så fort ni kan och kom in liksom. Men jag hade inga verkar då, utan det var bara att vattnet gick, och det gick också ordentligt, det forsade bara liksom, som typ på film när det sätter igång. Så att vi, du vet, på med kläder bara liksom, du vet, ut.
Tänker du då att liksom, nej, men nu kommer han, eller är det mer så här, nej, men nu vi måste in och liksom bara fixa det här, typ, förstår du vad jag menar?
Jag vet inte, jag var nog mest rädd att det var något som var fel, tror jag. Så att jag mer så här, mår han bra liksom. Mm. Mest så, rädd för det.
Mm.
Så att vi åkte liksom taxi då in från Söder till BB Stockholm, eller Danderyds sjukhus. Och kom in, och det var väldigt lugnt när vi kom in. För Julius var ju då beräknad slut av maj, men det här var ju då mitten av april.
Mm.
Så att vi kommer in där, och du vet, direkt man kommer in, det var som sagt, det var ingen, de hade inte så mycket att göra då, tror jag. Så det var väldigt lugn stämning där inne. Alla var väldigt så här, lugna, och du vet, tog hand om en och bara, det kommer bli bra och liksom så här. Men förklarade också att så här, ja, men de tittade ju då och undersökte mig.
Mm.
Och sa att bebisen verkar må bra, men vattnet har ju gått. Och Daniel var så här, jag förstår inte, nu liksom, ska vi bli föräldrar nu? De bara, ja, jo, alltså bebisen kommer komma nu inom loppet av kanske 2 dygn eller vad de sa.
Herregud.
Så att absolut, den är på väg liksom. För att vattnet hade gått så pass mycket, det har gått hål liksom på hinnorna.
Mm.
Så att vi fick ju stanna kvar där. Och då, men jag hade inga verkar, så att vi fick liksom, blev förvisade in i ett rum där vi fick liksom sova. De har försökt att sova lite liksom och ta det lugnt. Och Daniel var ju så här...
Kunde du det?
Nej, jag kunde inte sova liksom. Nej, så att vi låg där och så sa de det. Bara, men se till, eller liksom tryck på knappen här. Och fick någon sån larmgrej. Och bara tryck på knappen om du känner att liksom, du behöver någonting. Och så satte de på mig någon sån här, vet du, om CTG. Mm. Och ska kolla så att verkar, om det verkar och sådär. Mm. Och sen drog verkarna igång. Vi låg inte där så länge. Jag vet inte, har inte så här 100% så här korrekt tidsuppfattning, tror jag. Men så här, vi låg väl där kanske i så här en timme. Eller vi kom väl in runt 1-tiden på natten.
Mm.
Och så låg vi där kanske någon timme eller 2. Och sen drog verkarna igång där runt, ja, men, ja, men 2:30 i sig. Ja,
det gick så snabbt.
Det gick väldigt fort.
Mm.
Och då så sa de det, att okej, men om det blir, om du känner att det är outhärdigt liksom, för då får du vara kvar i det här rummet och som inte var ett förlossningsrum utan det var någon annan form av så här vilorum, mm, tillsammans med ett annat par som då sov. Så då får du bara ring på oss då. Och då gick det rätt fort. Jag började känna ganska snabbt så att nu liksom, nu gör det jäkligt ont här liksom, nu drar det igång. Så då fick vi komma in på ett förlossningsrum. Och då var det så att då sa hon till mig så här, den här barnmorskan som tog emot oss liksom, att så här, vi ser här att du liksom har varit är lite förlossningsrädd och att du har mätt ditt bäcken och att du har ett inbokat samtal här med en barnmorska som du skulle träffa för att prata om din förlossningsrädsla. Och hon är här i tjänst nu, så att hon kommer också vara med inne i rummet. Vilket kändes väldigt så här, gud vad skönt, liksom.
Ja, betryggande liksom.
Väldigt betryggande. Så att det var liksom 2 barnmorskor inne med mig hela tiden och en undersköterska. Och de frågade också här, för jag hade ju inte hunnit skriva något förlossningsbrev eller så heller. Så de frågade väldigt mycket så här kring detaljer kring så här, vad jag var rädd för. Och de ville alltså verkligen försöka göra allt för att jag skulle känna mig bekväm.
Mm.
Men det som var där och då var att dels var man väl lite chockad för att det hade dragit igång. Så här, hjärnan hängde väl liksom inte riktigt med. Och sen så tror jag att det var bara, ja, men som du vet, liksom, när det väl drar igång så känner man bara, du vet, nu gör vi bara det här.
Exakt.
Liksom. Det finns inte så mycket annat val. Så. Så att jag, nej men jag kämpar på där. Och det var, och jag sa det till dem att så här, jag vill ha smärtlindring. Liksom. Det har jag tänkt hela tiden. Så att jag vill ha epidural.
Mm.
Och jag vill gärna liksom, ja, men så att ni vet det. Att ni kanske kan, så här, jag sa väl inte det, men att de sa det själva. Att så här, men då förbereder vi narkosläkaren på det.
Mm.
Så att, men så kände jag ändå samtidigt att så här, man vet ju att tar man epidural så stannar det ofta av lite grann. Så jag kände bara att nu försöker jag ändå ta så mycket som möjligt så länge det går. Och sen när det blir outhärdligt så kanske jag bara kan... För det har gått rätt snabbt allting.
Ja, liksom. Gud, verkligen.
Så att jag låg där och liksom kämpade på. Sen blev det lite speciellt i och med att Julius är inte född jättemycket för tidigt. Men ändå så pass tidigt så att de ändå behövde få... Ja, men neonatal blev ju så här förvarnade om att han skulle komma. Och det var liksom neonatal personal och läkare inne i vårt rum. Och försökte prata med oss om allt möjligt. Och jag var bara
precis.
Så här,
hur mycket hinner, alltså, hur mycket förstår man av det själv när man ligger i...
Nej, men typ inte liksom. Ja, hela det här är väldigt så här blurrigt för mig. Mm. Så att jag var bara så här till Daniel. Jag bara, du får ta alla beslut. Mm. Alltså jag bryr mig inte, eller liksom jag bryr mig, men det var så här, jag orkar inte, så här, du får prata med dem.
Såklart.
Och de försökte ju prata med mig, men då var jag bara så här, han får ta alla beslut, jag liksom ligger här och tar verkan nu, jag kan inte liksom prata med dem. Och de frågade allt möjligt, jag kommer inte ihåg ens vad de frågade, men det var, ja. Och sen så efter ett tag så sa jag till dem att så här, nu känner jag att nu pallar inte jag riktigt mer. Och då fick jag epidural, men då hade jag öppnat mig så pass mycket så att jag var nästan i mål. Inte i mål, men jag var väl liksom väldigt mycket öppen. Jag vet inte hur mycket jag var öppen, om det var 7-8 centimeter, ingen aning, någonting sånt tror jag. Väldigt mycket öppen. Och då fick jag epidural, som också gick sjukt smidigt. Det var liksom så här, du vet, många var så bara, gud, är man inte rädd för den där, du vet, berömda nålen som kom. Alltså, jag hade inte någon uppfattning om att det ens var. Det var en narkosläkare som kom in, vet jag, och det gick skitsnabbt och så gick han ut därifrån. Och så var det färdigt och sen så kände jag bara så här, men gud, så här, känner ingenting. Du kan gå upp och gå, upp och gick. Och du vet, så snackar med personalen och liksom,
så omärkligt egentligen.
Väldigt bekvämt liksom allting. Och då var jag inte ett dugg rädd heller. Det var som att jag bara släppte på något sätt liksom. Men jag tror det var mycket där, för det gick ju väldigt snabbt och jag hann inte riktigt tänka efter, tror jag. Och sen när man väl är där så är det ju inte så mycket annat val. Vad ska jag göra? Jag kan inte gå hem liksom. Alltså, det är så här, bebisen måste ju komma ut. Så att då mådde jag väldigt bra ett tag. Och sen så sa de ju till mig så här att när krystvärkarna väl sätter igång så kommer du ju känna det även om du är bedövad. Vilket man ju då gör. Det är ju en mindre angenäm upplevelse kanske. Jag har ingen aning om hur liksom lång tid jag var bedövad eller hur länge jag kunde liksom sådär. Men sen så, jag tror att som sagt, all verkar och så satte väl igång vid 2:30. Och sen är ju Julius född, var 11:30 på förmiddagen. Så att det gick ju ändå ganska snabbt. Sen var ju han lite mindre. Kanske kan påverka, jag vet inte. Han vägde ju bara 2,2 när han föddes.
Lille plutten.
Så, men det var, man hinner inte med, eller hjärnan hinner inte med liksom, tyckte jag. Så när han kommer ut, för det blev också, på slutet blev det också sugklocka för mig. För att han ville inte komma ut riktigt. Och så såg de väl att han, ja, hjärt, vad säger man, frekvens eller vad säger man, rytmen liksom gick lite ner. Så de var bara så, han behöver komma ut nu liksom. Så då hjälpte de till med en liten sugklocka. Jag tyckte bara att det var, man har ju hört mycket skräckhistorier om det.
Ja, verkligen.
Men jag kände att det bara var bra. Det var typ 2 kryssningar som var ute.
Skönt att få
väldigt få det över, liksom. Och jag vet att de sa vid något tillfälle till mig, min barnmorska sa så här, vi vet att det är många människor här inne nu. Det är läkare och det är allt möjligt. Så här, men jag vill att du ska veta att alla har en funktion. Så här, och jag bara, det är helt lugnt. Jag behöver bara, liksom, nu vill jag bara att han ska komma ut. Och sen kom han ut väldigt snabbt efter det.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Som sagt, född lite för tidigt. Inte mycket, men ändå lite. Så att då får han inte liksom, fick han inte ligga hos mig så länge. Utan han, jag tror 10 sekunder tror jag han får ligga.
Ja, han fick ändå komma.
Ja, det fick han göra. Mm. Men sen tog de honom jättesnabbt in i ett annat rum. Och så han och Daniel fick gå iväg.
Hur var det då?
Jag tror inte att jag fattade riktigt vad som hände liksom. Jag tror det var så här. Jag tror det var hela den här. Jag var så himla lättad över att det var över. Och att jag glad över att jag hade liksom klarat det. Mm. För att jag var så himla rädd innan.
Mm.
Och jag tror att det blir så när man... Eller för mig blev det så att jag tänkte liksom... Och jag tror att det är så för många. Att man tänker inte längre än fram till förlossningen.
Nej,
det är jättevanligt. Man tänker inte på vad som ska hända sen liksom.
Exakt.
Och hur ska det bli? Hur ska jag må? Vad ska hända liksom? För det är så abstrakt på något sätt. Så att jag var bara otroligt lättad över att det var över. Och jag tror inte riktigt att jag fattade att jag hade blivit mamma liksom. För att han försvann ju också från mitt rum efter typ bara några sekunder.
Mm.
För att de var tvungna att se att allting var okej. Så jag blev ju liksom lite själv där. Jag blev lämnad själv. Eller så här, jag vet inte, barnmorskan var väl där och sen så kollade väl hon det här att man kan gå på toaletten och grejer. Och så, men så fick man ligga och vänta och så skulle moderkakan komma ut. Och jag vet inte alls hur länge jag låg där inne. Men då skulle sy lite grann. Jag tror det var 2 stygn eller vad det var.
Mm. Men fick du någon information när du låg där liksom?
Nej, inte så mycket vad jag minns. Mer att de sa så här. Han liksom, vi har tagit ut honom för vi måste kolla så att allting är okej.
Mm.
Och sen kommer han och Daniel gå liksom, åka rätt ner till neonatal. Som låg, om det var 2 våningar under förlossningsavdelningen. Mm. Så att det dröjde nog ändå flera timmar innan jag fick träffa dem igen.
Mm.
Så att det var lite märkligt tror jag. Eller det har jag känt efteråt. Att det, jag det blev konstigt liksom.
Mm.
Sen mådde jag ju fysiskt väldigt bra. Jag kunde liksom gå upp och gå. Några timmar efter bara. Jag fick så här 2 Ipren och 2 Panodil. Och sen kunde jag liksom upp och röra på mig.
Det är ju så coolt ändå.
Det är väldigt inte ovanligt. Men jag tänker att det är inte alla som såklart tar det så.
Mm.
Så det var ju väldigt skönt för mig.
Mm.
I och med att också att det blev som det blev och han kom tidigt och det där. Jag tror att det hade kanske varit ännu jobbigare om jag kanske hade mått väldigt dåligt och inte kunnat röra mig eller sitta eller ligga eller vad som helst.
Liksom.
Men nu hade jag det så pass lätt. Så, och de var så här, men vill du åka rullstol ner till? Jag bara,
det kan springa.
Ja, typ. Jag behöver inte, men det är klart att det kanske kan vara lite skönt. Åka rullstol ner. Så att jag träffade dem väldigt, ja men det var liksom, jag vet inte hur lång tid det tog, men det tog ett tag. Mm. För jag skulle ju då såklart, jag var helt sydd och
precis, ja men det är lite procedur
och äta lite. Ska. Och det kände jag lite, vet du, här när man får de här mackorna efter, som alla alltid pratar om innan. Att man sitter där med sin bebis och så äter man de där mackorna ihop och så är man så himla så här lycklig hungrig familjen. Och lycklig liksom. Mm. Och så bara där låg jag själv i något slags rum och så var de där nere. Så då, och jag förstod ju varför, men det var ändå så här. Det är klart att det inte var så exakt som man hade förväntat sig att det skulle vara.
Nej.
Så att, ja, så det dröjde lite. Och då var det så att de hade inget rum åt oss på Neo. Utan vi fick bo kvar. Jag och Daniel bodde kvar på förlossningsavdelningen.
Mm.
Och Julius då fick ligga i ett rum där nere tillsammans med andra nyfödda bebisar. Som var lite för tidigt födda. Och han var ändå den bebisen tror jag som var störst. De andra var ju födda ja, men allt från vecka 27 och uppåt tror jag.
Mm.
Så att vi fick liksom åka lite upp och ner där när vi skulle till honom. Och då är det ju väldigt, så här, det är väldigt viktigt det här med hud mot hud. Och man ska sitta liksom flera timmar med dem.
Mm.
Så det blev... Jag vet att jag tyckte, eller vi tyckte båda, det var liksom jobbigt det här med att man känner att man inte riktigt... Det är som att det inte är ens eget barn.
Mm.
Det är lite som att så här, man måste be om lov. Så här. Och nu säger jag säger inte att det var så, eller att de sa att vi var tvungna att be om lov. Men det kändes lite som att... Så här, för han var ju uppkopplad till lite alla möjliga grejer. Både liksom, han hade ju en sån här... CPAP liksom mask för att han behövde hjälp med att andas för lungorna inte var helt utvecklade och han hade någon så här monitor på hjärt rytmen eller vad man kallar det för. Och han hade också gulsot, så han låg på en sån här liten solsäng. Och, ja, men det var grejer som han hade. Han hade en sån i näsan och lite såna grejer. Så att man fick ju, det kändes inte som att man bara kunde plocka upp
nej,
hur man ville.
Nej, men det fattar man ju. Att,
utan man är okej att ta upp. Alltså det, ja. Det blev lite som att man inte, ja, som att det inte var ens barn. Som att det var sjukhusets barn. Som man fick gå dit och bara låna. Liksom. Mm. Så att det var lite konstigt. Och så skulle man ju hela den här grejen med amning och det skulle bara, kan det komma igång och man skulle pumpa och du vet och så, i och med att han inte heller orkade äta då själv, amma eller liksom äta, utan då fick man ju då sonda i mat var tredje timme. Så det blev väldigt så inrutat, vilket på ett sätt kanske var bra, för man vande sig vid det här att man åt såhär 3, 6, 12 ja, men det var såhär liksom man hade 3 timmars intervall som man skulle sonda i mat. Och det var ju en lite av en procedur för att man, jag tror det vet väl alla som har gjort det med sitt barn, att man ska liksom titta först att det, den ligger rätt sonden och så ska man liksom hålla på och dra upp och titta så det kommer upp så den inte ligger i magsäcken utan, eller i lungan utan att den ligger rätt innan man får trycka i mat liksom. Och så får man inte trycka i för fort och så ska man se, så det kunde ju vara så här, matningsproceduren tog ju väldigt lång tid.
Men kunde han ligga då i din famn när ni gjorde det?
Ja, men det fick han göra. Men de ville gärna dock att han skulle ha den här solmadrassen på sig så mycket som möjligt eftersom han hade gulsot.
Men hur var det liksom första gången du såg honom när han låg där inne? Hur, alltså, kändes han overkligt lite? Alltså, hur kände du när du såg honom? Liksom?
Jag tycker att allt kändes rätt overkligt, tror jag. Jag har typ ganska mycket grejer att jag inte kommer ihåg riktigt. För att vi var ju inte där jättelänge. Vi var väl där, vad var det, 2,5 veckor där som vi fick ligga inlagda där. Och det blir lite som att man är, som jag gissar att kanske är lite att sitta i fängelse nästan, att man liksom inte har tid att gå ut. Eller man har ju inte, man är ingen liksom, man är helt frånkopplad från yttervärlden liksom, för man är, det är så mycket med det här. Och så ser man nyblivna föräldrar och båda två ska liksom, du vet, man ska försöka liksom, man hjälps åt och så ska man ändå försöka vila lite mellan varven och så ska man, vet, det är dags att äta igen där var tredje timme. Och, ja, men det blir lite så här märklig situation. Liksom. Jag vet att vid något tillfälle så sa jag till honom, jag måste bara gå ut. Liksom. Jag kan inte bara vara här inne. Och då gick jag ut och gick ett varv runt parkeringen där och andra bara få komma liksom frisk luft och se lite folk. Liksom. Och sen så gick jag in igen. Så att vi var väl båda väldigt liksom, jag tror man var väl orolig såklart och så mådde man väl inte 100% bra och jag fattade väl inte riktigt vad det som hade hänt heller. Och sen så är det ju så att man som tjej mår man väl inte alltid jättebra precis dagen efter heller, överlag liksom. Så att det var, jag tycker att det var jobbigt. Jag tycker den tiden var väldigt jobbig. Alltså var där och jag vet att vi träffar någon annan förälder i köket där, för det är, man har så gemensamt kök liksom, som hade varit där väldigt länge. Och det var också andra barnet, så de som var fött för tidigt. Och, och då kände man så bara, gud, hur klarar de det liksom? För att det var, nej, det tyckte jag var, jag tyckte det var jättejobbigt. För det blev liksom inte heller riktigt som man hade föreställt sig att det skulle bli. Att man skulle kunna åka hem och, du vet, man skulle få träffa, ja, men mormor och morfar, eller mormor och farmor och farfar skulle komma på besök och allt det där.
Till den nya lägenheten.
Exakt.
Som skulle vara liksom färdig.
Lite färdig i rädd och allt där. Så det var ju så här lite, nej, men det var jobbigt tycker jag var där, och jag tycker också att det var framförallt var det nog jobbigt för att vi tvivlade aldrig på att Julius liksom fick den bästa vården. Det fick han verkligen, och de är ju otroligt duktiga och liksom de var väldigt så här, ni ska inte oroa, alltså så här, liksom att han, ja, men han är så pass stor, han gick upp i vikt och det gick, alltså det gick väldigt bra liksom. Och det var väldigt och sådär. Men, och, då, och det är klart att barnet är i fokus på en neonatalavdelning. Så ska det ju vara. Men jag tyckte lite att de glömde bort föräldrarna i det här. Att det var liksom ingen riktigt som frågade oss hur vi mådde. Eller hur vi hade det. Och jag tror att det handlar mycket om att Julius är ju född tidigt. Men inte så pass tidigt att man... Det var väl inte aldrig någon fara för hans liv. Alltså, det var liksom så här, så att man hamnade lite mellan stolarna. Att så här, men er går det så bra för. Han är så stor.
Just det, ni behöver inte oroa er.
Nej, lite så kändes det. Och jag vet att det var vid ett tillfälle så kom det in en läkare när hon gick sin rond på morgonen. Och hon var den första som frågade oss hur vi mådde. Och det var liksom typ andra veckan vi var där. Och då var det bara så här, vet jag, bara... Så här kände vi. Alltså, det var som att det bara brast liksom. jag bara till henne, jag bara så här, jag tycker att det är liksom ingen som frågar hur vi mår och liksom, ja men du vet, och hon bara, oj det var ju, det är verkligen ledsen för att ni känner så, ni ska ju såklart bli erbjudna om ni vill behöva prata med någon, och det var som att det liksom missades lite och det informerades inte heller riktigt om vad som gällde där, tyckte jag. Nej. Alltså såhär, vad har vi för rutiner, så här, vad förväntar vi oss av er? Vad, men du vet, vad kan vi göra, vad kan vi inte göra? Och jag vet inte om det kanske är annorlunda om man får barn som är väldigt sjuka eller har liksom...
Så jag tycker också att det låter lite som så här problemet med eftervården överlag. Alltså även för en förlossning som går liksom på due date och allting går in i konstens alla regler, så lämnas man ju lite åt sitt eget när man är färdig liksom. Och ta hand om, jag menar, allt alltså, även om man har fött barn eller konstigt liksom, så perfekt tillfälle som det bara kan vara, så har man ju stora känslor och frågor efteråt som man kanske behöver hjälp att ta hand om liksom. Och jag kan tycka, och det har vi pratat mycket om här i podden, men också på sociala medier, så att man märker att de allra flesta ändå någonstans känner att eftervården i Sverige överlag är ju jätte liksom, ja, dålig.
Ja.
Rent krasst, faktiskt. Man glömmer bort den. Liksom. Och det har vi pratat också om så här, när någon gör abort till exempel, eller får missfall, att man bara så här, det medicinska, absolut, det har vi koll på. Liksom. Men hur mår vi?
Ja.
Hur mår man sen? Det får, ja, det man sällan hjälp med. Liksom.
Ja, men det är ju det. Och det är så här, man blir lite bortglömd. Och så här, man har ju full förståelse för att det finns barn som är sjuka eller som föds väldigt mycket mer för tidigt och där det finns större behov av, såklart. Mm. Det har man ju fullkomlig förståelse för. Mm. Men sen så är det ju ändå så till... Alltså, det är ändå så att man är ju ändå i sin egen situation och sina egna tankar. Och såklart. Så här. Och det är klart att även om de som jobbar där träffar hur många barn som helst dagligen som har olika typer av utmaningar, man föds olika mycket för tidigt och sådär. För oss var ju det här vårt första barn. Vi hade ingen aning om så här, vad som skulle ske. Och sen då ovanpå det blev det här ytterligare lagret av liksom någonting som blev lite så här utmanande för oss. Så kände vi båda att så här, vi tycker inte att det sköttes 100% bra.
Nej.
Men som sagt, ingenting att klaga på när det kommer till vården av Julius.
Nej.
Det var verkligen, där kände vi fullt förtroende. Liksom.
Mm.
Och vi förstår ju att de gör vad de kan. Det är också mycket en resursfråga.
Exakt. Och det är väl det liksom, att som sagt, det medicinska och som du är inne på, att det var ju, är ju jättebra. Liksom. Men man tycker att Sverige är ett land där det borde finnas plats också för att ta hand om det mentala och liksom, ja, det som händer efter, helt enkelt.
Ja, visst, verkligen.
Så det sätter vi återigen upp på politikernas agenda.
Ja. Ja.
Du pratade lite där med matningen, med sondmatningen och så.
Mm.
Men hur var det liksom just med amningen för din del? Hur funkade det liksom när du inte kunde amma normalt inom situationstecken?
Det funkade väl inte så jättebra. Jag försökte väl amma lite grann och delammade väl en del. För att när vi sen väl fick åka hem, eller blev liksom... Vi blev inte utskrivna, blir man inte, men vi fick åka hem.
Mm.
Man är fortfarande inskriven. Mm. Liksom, så vi åkte hem med hemsjukvård, tror jag det kallas för.
Okay.
Vilket innebär att det ska komma då en barnsjuksköterska eller hem liksom, för att kolla så att barnet liksom växer som det ska och sådär, väga och mäta. Och sådär. Så att vi åkte ju hem med sond i näsan. Vilket vi kanske inte var helt bekväma med. Men de bara, men det kommer gå bra. Liksom. Och vi bara, men okej, vi gör väl det då. Och vi bara, men vad händer om sonden åker ut? Ja, men då får ni stoppa in den själva. Och vi bara, det kommer vi inte göra. vissa kanske är mer modiga än vi. Men vi kände bara, det kan inte vi göra. Liksom. Så att vi åkte hem med det i alla fall. Och det är klart att så man åker hem med det. Man åker hem med andningslarm. Och även då får en liten kurs i HLR innan. Vad som ska hända, i och med att det finns såklart finns chans för andningsuppehåll och såna saker.
Hur fasen kändes det att åka hem med det läget? Liksom?
Jobbigt såklart.
Mm.
Men jag menar, samtidigt känner man sig, okej, om de tycker att det här är, om det är så här det ska vara liksom, och de tror på det, så är det klart att vi gör det. Man vill ju också komma hem såklart någonstans till sitt eget. Så att vi gjorde ju det. Och fortsatte liksom sonda i mat som samma schema som liksom gjorde på sjukhuset hemma. Samtidigt som jag försökte amma lite grann. Pumpade väl kanske ibland, men mest amma liksom. Men det gick inte så här superbra. Julius var inte supersugen på att amma mycket. Vi fick inte till det liksom. Alltså, jag vet inte om det var tekniken eller han var väldigt hungrig med och liksom, det var mycket där. Han nästan sköt ifrån. Alltså, han ville inte. Nej, det gick inte så bra. Så jag höll väl på med det där ett tag. Liksom. Jag kommer inte ihåg om en del amma i. Ja, men 2 månader totalt tror jag. Max. Någon 8 veckor eller sådär. Men sen så märkte vi då efter ett tag att han var väldigt hungrig. Och växte väldigt snabbt. Vilket var ju såklart var bra. Mm. Så att efter ett tag när vi har haft sonden inne ett tag så sa vi det. Bara att vi skulle gärna vilja gå över och kanske flaskmata honom istället. För man fick åka in på lite så här efterkontroller och träffa läkare och sådär. Och som sagt, och så kom det hem de barnsjuksköterska som vägde och mätte och lite sådär. Och de såg att han gick upp mycket vikt. Och då var de så här, ja men absolut, så här, han är nog redo nu för att liksom inte behöva ha sonden och mer, utan då kan ni liksom, då går jag över till flaskmatning om ni vill.
Mm.
Så att det blev nog mest så, för att han var så otroligt hungrig. Jag tror faktiskt inte att jag hade haft tillräckligt med mjölk, även om han inte hade haft den här starten. Att han var väldigt, väldigt hungrig.
Mm.
Åt väldigt mycket. Och kräktes också väldigt mycket.
Just det kommer jag ihåg.
Så att... nej, så att det blev att vi gick över till flaska.
Mm.
Och det var väl kanske i och med att vi var inskrivna säkert. Vi var nog inskrivna en månad efter vi kom hem då, innan vi blev utskrivna helt från sjukhuset. Och under den tiden när man är inskriven så får ju båda föräldrarna vara hemma. Så man är hemma och liksom vabbar för barnet istället för att vara föräldraledig. Så att det var ju en ganska stor fördel för oss. Vi fick ju varit hemma tillsammans väldigt länge.
Mm.
Så att jag hann ju också vänja mig lite vid den så här nya omställningen innan jag skulle bli lämnad själv liksom på dagarna. Så att Daniel var ju hemma med mig liksom, hela den perioden. Och började väl gick väl tillbaka till jobbet någon gång i... Men vad blir det? Det måste väl vara slutet av maj eller någonting sånt där. Så att det var väldigt skönt.
Skönt för hela familjen liksom att få ha den. Även om det är klart var en mer orolig start för er att vara hemma med sond och allting. Men just att vara tillsammans så länge i början. Ja,
verkligen. Så det var ju en, om man får se något positivt så kommer det. Liksom, att vi kunde vara tillsammans väldigt länge och få in... med rutiner och liksom någonstans komma igång med grejer. Men då blev det att vi liksom flaskmatade, vilket ja, men på ett sätt kanske det var lite skönt för då blev det mer jämställt. Vi kunde liksom ta en varannan natt och hjälpas åt mer än vad man kanske kan om man ammar då. Så att det var väl det. Och som sagt, han åt väldigt mycket och gick upp i vikt väldigt snabbt, så han behövde väl det där. Han behövde väl mer, liksom, mer mat. Men sen så var ju han som sagt ett kräkbarn också. Så att han kräktes ju otroligt mycket liksom.
Det var härligt.
Det var jättehärligt. Jag tror inte att jag visste innan att barn kunde kräkas på det sättet. Jag hade aldrig hört det, tror jag.
Nej, det pratar vi kanske inte så ofta om.
Inte på det sättet att det blir så. För vi var ju, det var ju liksom, han kunde kräkas liksom, du vet, så här. Ja, men jag vet, det var något tillfälle jag skulle gå ut och jag hade liksom bytt kläder typ, jag vet inte, 10 gånger för att han kräktes liksom så mycket. Han kräktes ju inte bara när han hade ätit, utan han kan kräkas flera timmar efter.
Oh, wow.
Och du vet, kaskad kräktes liksom. Och liksom, det var så att det kom ju mycket och du vet, han kunde, det spelade liksom ingen roll. Vi testade ju allt så här. Vi bytte ersättning och vi bytte flaskor och vi testade palla upp sängen så han inte skulle ligga så liksom platt. Och vi matade sittande och stående och liggade och vi hade liksom så uppehåll och du vet, men det var inget som funkade. Så att,
det är inte konstigt att han är hungrig heller emellanåt.
Nej, men exakt, det kom ju upp väldigt mycket så det kom ju uppenbarligen också kom det. Så att han höll ju på att kräkas. Jag tror att han, för de var så här, många gånger man pratade på BVC så sa de, men vissa barn gör det och det är bara så där, det finns inte så mycket att göra. Så länge han går upp i vikt så kan, gör vi liksom ingenting åt det. Och det, de bara, vi förstår att det är jobbigt för er, men det är så, här, det, är så det är liksom.
Hur länge höll han på med det då? Alltså,
länge. De sa det att så här, det kommer bli bättre när han börjar sitta upp och liksom när han börjar äta fast föda.
Mm.
Men, och det gjorde han, men det fortsatte kräkas fram till han var väl 9-10 månader kanske.
Okej, det var så länge.
Så då. Till slut kräktes han ju upp mat liksom. Men han mådde ju inte, alltså det var ingen, de sa det också själva, och de är oftast väldigt opåverkade av det själva, de eller märker det, men de är väldigt så här,
de störs inte av det liksom.
Så han var ju lika glad efteråt liksom, han kunde lägga en stor spy och sen var det bara
skratta vidare.
Ja, visst. Så det, och då, när man var uppe i det tänkte jag så här, gud, det här tar aldrig slut. Men sen så nu känns det ju bara som en parentes i allting liksom. Mm.
Jo, det är det som är så intressant när man får liksom distans till allting.
Ja.
Att det bara, ja, men det var väl bara en liten kort sekund.
Exakt, liksom. Och så är det bara, nej, det var lite längre än en kort. Men det är såklart, det gick ju över som allt annat.
Men det är så skönt att prata, för jag menar det just det här med för tidigt födda barn, att liksom man tänker på förhand att det är typ, ja, men man tänker att gud, det kommer aldrig gå liksom. Men det är så skönt att höra din historia, tycker jag, för att det ändå har gått så pass bra. Med tanke på allt som skulle kunna ha hänt. Liksom.
Mm.
Men hur känns det nu när du är gravid igen och är nu då vecka 29 och det är liksom bara några veckor kvar till det, den tiden som Julius födde. Liksom.
Mm.
Hur går tankarna kring det? Känner du oro för det?
Jo, men såklart lite gör jag ju det. Sen så vet jag ju nu vad som skulle, om det skulle bli så att du sätter igång lika tidigt den här gången, så vet jag lite mer vad det innebär. Och det var ju ändå så pass sent, jag var ju ändå så pass långt gången, så det var ju inte så stora, vad ska man säga, komplikationer på grund av det. Så att, men det är klart att jag liksom haft tankarna i, så att tänk om du sätter igång ännu tidigare den här gången liksom, och vad skulle det innebära. Och jag har pratat mycket med både, jag har pratat både med läkare och barnmorska liksom på MVC om det här. Och det är väl någonting, man får bara försöka och inte tänka för mycket på det, för att gör man det så blir man ju väldigt stressad.
Såklart.
Och sen har jag också försökt tänka att om det skulle sätta igång så kan inte jag göra så mycket åt det ändå. Då är det så.
Mm.
Och det är klart att man kände, nu har jag ju gått så pass långt, så att skulle sätta igång nu så finns det ju ändå rätt stor chans att det går bra ändå. Men det är klart att jag tänkte på det tidigare, att så här, tänk om jag sätter igång i den här veckan när det inte ens finns någon chans att rädda barnet. Men ja, det är ju inte, som sagt, det finns inte så mycket man kan göra åt det i så fall.
Nej, det är väldigt sant. Så det är en bra insikt även om den är jobbig. Liksom.
Ja, och jag har försökt att tänka liksom så att så här, försök kanske inte att stressa upp mig för mycket och försök att tänka, som när jag liksom pratat med läkare, att så här, förutsätt att det kommer gå, du kommer gå hela vägen den här gången liksom, för att det är stor chans att det gör det, att så här, du inte behöver föra tidigt den här gången. Sen är det klart att det finns en förhöjd risk för mig att föra tidigt eftersom jag gjort det en gång. Och i och med att de inte heller förra gången såg någon väldigt tydlig anledning till varför det satt igång liksom. Det fanns inget, de tog ju prover och tittade på infektion och sådär, men det fanns liksom inget tydligt, ja, men ingen, det var ingen anledning riktigt. Och jag hade ju inte heller haft någon, så här, några komplikationer under graviditeten eller några tecken på att det skulle sätta igång, så det bara drog igång. Så att jag försöker att tänka att förhoppningsvis kanske jag slipper föra tid den här gången. Det vore ju skönt.
Det vore ju bra, det tycker jag också.
Om jag slipper det.
Skönt.
Om man fött för tidigt en gång, hur förhöjd risk är det då att det sker igen med barn nummer 2 eller 3?
Ja, om vi börjar med att säga så här, hur många kvinnor föder prematurt totalt i Sverige idag, så säger vi ungefär 6%, och då räknar man från vecka 37 plus 0 då, så tidigare så ser det olika. Men statistiskt sett så de siffror som jag har hittat, så är det så att 50% av kvinnor som har fött prematurt kommer att föda prematurt nästa gång. Men problemet är, vet du vad det är? Det är att man vet ju inte. Det här är bara generellt. Men så är det enskilda fall, så vet man ju inte, kommer jag tillhöra den gruppen som gör det eller inte. Men risken är ju ökad naturligtvis betydligt.
Och det finns inget direkt man kan göra åt den här, att hamna i den andra gruppen så att säga, att det inte blir prematurt igen?
Nej, jag tycker ju ändå att man ska ta det lugnt och känna och vara observant, tycker jag kanske, på att man känner att man har mycket så kallade förverkar som blir smärtsamma, och att man får en kraftig tyngdkänsla, att det kommer blodblandat slem eller någon, alltså att det finns några ytterligare tecken då, som gör att när man här ska ta kontakt med förlossningsvård på tidigt stadium, för då kan man ju också åka in och så får man läkemedel som stoppar värkarbetet och så vidare. Att vara observant på ytterligare tecken på att det kommer att hända någonting och sen snabbt ta kontakt för att få hjälp.
Men har man nu under den här graviditeten, får man några speciella undersökningar på grund av att man har fött tidigt innan? Eller går man oftare? Eller finns det någon sån, liksom, något annat program så att säga?
Nej, inte egentligen. De behandlar det som en normal liksom, omföderska. Mm. Men sen så är det klart att sen så säger de det att så här, det hänger lite på hur jag känner också. Mm. Om jag vill träffa dem oftare så erbjuder de det. Mm. Och jag har väl sagt det, att till exempel nu då, att jag har fått träffa läkare då, ska faktiskt träffa läkare imorgon också, det har jag valt själv. Mm. De har frågat mig om jag ville det, om jag skulle känna mig lugnare av att göra det. Mm. Och då kände jag att ja, varför inte liksom, nej, ha någon som man kan prata med lite och bolla lite så här. Mm. Så att det erbjuder de, och sen har de också sagt att om jag vill träffa barnmorskan oftare än vad man kanske då vanligtvis gör som omföderska, så finns det möjlighet för mig att göra det också. Så att det är lite så här, man tar lite som det kommer om man känner att det finns ett behov av det. Så att jag tror att det är mest jag som styr. Sen vet inte jag om det funkar så på alla.
Nej, ställen. Det är ju alltid olika mellan alla landsting och sådär.
Ja, men så de har varit väldigt så tycker jag ändå förstående och liksom, ja. Så det, jag tycker det har ju varit liksom hela den mödravårds liksom, ja, delen tycker jag har varit bra båda gångerna. Men det har varit väldigt bra liksom. Både i liksom, ja, men förstående och liksom försöker göra det de kan för att man ska känna sig bekväm och lugnad och så inför det som ska komma. Liksom.
Bra barnmorskor det finns i Sverige.
Ja, verkligen.
Du har ju tipsat lite under tidens gång här, men har du några råd och tips överlag?
Du menar när man är gravid, eller?
Ja, eller? Ja, precis. Eller till den som är rädd för att kanske föda för tidigt. Eller hur man ska, ja, men om du har några lifehacks när det gäller det här.
Alltså jag tror att det är... Det är svårt att ge konkreta tips här. Men jag tror att överlag är det här också att man inte ska hålla på och jämföra sig med andra. Eller tänka så här, alla är ju olika liksom. Och vi funkar ju alla olika. Och vi blir olika föräldrar sen också liksom. Mm. Och att man ska så här fundera på vad man själv känner och inte heller vara rädd för att säga det, tror jag, ställa krav på att så här, för jag tycker att jag tror ändå och hoppas på att så här, mödravården idag är ju bättre på att så här, lyssna på den typen av, som jag hade, att jag var väldigt rädd till exempel, än vad det kanske var när våra föräldrar fick
absolut
barn liksom.
Gud, ja, det tror jag verkligen.
Så att jag tror att våga ställa lite krav och även vara tydlig med vad man vill och försöka förklara det på ett så pass bra sätt som man kan och inte skämmas över att man har ett annat ingångsläge än vissa andra kanske har. För vi är ju olika. Mm. Både som personer och vad man liksom har för tankar och så. Så att, och försöka känna att så här, den tryggheten att man liksom ändå, jag tror ändå viktigt att känna att så här, de kan ändå mycket och träffar olika typer av människor. Mm. Och ingenting kommer vara konstigt liksom. Exakt. Tror jag. Och inte heller vara rädd för att be om hjälp om man behöver hjälp. För det är ju inte meningen att man ska behöva vara ensam med...
Nej, exakt. Både det och inte heller vara orolig. Alltså om det är någonting man är, som du var inne på.
Exakt.
Det är bara att säga det då. Så att man kan ta bort den oron i alla fall. Eller mildra den åtminstone.
Verkligen.
Bra visdomsord.
Tack
för att du kom hit.
Tack själv.
Tack bästa Lina Wall Borgenbring för att du ville dela med dig av din visdom och historia. Så intressant det här med neo och rädslor och svåra tankar. Och nu kom till sociala medier och prata mer om detta med mig. Ha en riktigt härlig vecka. Vi ses igen på torsdag. Kram!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.